Det står där och det är vad det är och vi har hjälp av det. Det ändras inte från år till år. Hjälp mig att få klarhet och ordning i det jag vill säga. Det är uppbyggnad. Amen. Det är inte så illa att ha en hjälp i det här sållandet som Kristina nämnde. Vi har Bibeln. Gå dit, få hjälp, sök, pröva, arbeta med det. Och jag vill göra nu det, prata om Bibeln. Inte någonting ur Bibeln, utan om Bibeln. Så det blir lite annorlunda predikan kanske. Lite mer sån här trist fakta. Om man nu är lagd åt det hållet. Hur vet vi egentligen någonting om vad som har hänt tidigare? Är det inte så länge sedan? Då kan vi ju fråga någon. Förälder, morförälder, farförälder. Nästa generation är det inte så många som har tillgång till muntligt. Och pratar vi om 2000 år sedan så är det som är skrivet som gäller. Ungefär mitten på 1800-talet så skickades en man som heter Christian von Tischendorf ut i världen, närmare bestämt Mellanöstern. Han skickades ut av den ryske tsaren att leta efter gamla texter. För det var status på den tiden att ha sånt. Och denne Christian von Tischendorf, han kommer till Katarina kloster i Sinaiöknen. Och han bemöts lite så där misstänksamt. Vad vill du egentligen? Och så berättar han att han ska gå till sängs i sin cell. Och det är ganska kallt. Så en munk kommer och tänder upp i kaminen. Och den här munken har med sig ark i den här storleken och börjar elda med. Och Christian von Tischendorf, han går och tittar. Och hittar han gammal text, handskriven text, med gamla testamentets text. Och säger, det är det här jag letar efter. Liksom. Och det slutar med att han får med sig ett antal sådana här blad hem. Och han studerar dem och han publicerar vad han kommer fram till. Sen återvänder han några år senare. Och då har väl de här munkarna fått lite förtroende för honom. Så att de kommer och visar honom. Titta här, så. Och då är det ett fullständigt nya testamente. Från ungefär år 350. Och denne Tischendorf, han är en av dem som så att, går in i vad man kallar för textkritik. Och det låter kritiskt, men det är egentligen något väldigt bra. För man ställer sig två frågor om de här gamla texterna. Dels är innehållsmässigt, är det sant? Och det andra är, det vi har idag, är det samma som skrevs då på den tiden? Och textkritik är ett sätt att jobba med de här texterna vi har tillgång till och jobba sig bakåt och få en så trovärdig text som möjligt. Ska du slänga upp den där bilden, Mattis? Detta är en liten bit från Johannesevangeliet. Och en sån här grej kallas för ett manuskript. Och alla såna här som man har hittat då i olika storlekar, allt ifrån såna här bitar till hela böcker, är numrerade och kallas alltså för manuskript. De kristna började aldrig skriva på bokrullar, utan man började på blad och gjorde små böcker av det. Den här är daterad till ungefär år 150. Hittades i Egypten. Hur vet man att den är 150 år då? Eller från 150? Det är ungefär som nu för tiden. Man kan analysera saker och ting. Va? Man kan analysera texten. Det är mode i allt sånt här, precis som idag. Det vissa typsnitt är populära en viss tid. Vi stavar saker och ting olika. I början på 1900-talet här i Sverige så ändrade vi. Så vi hade en stavningsreform. Man skrev inte längre huvudstaden, utan man skrev huvudstaden till exempel. Men man kan alltså analysera bläcket, papyrer som man skrev på. Man skrev på olika sätt. En period hade man bara stora bokstäver. Sen införde man stora och små bokstäver. Och så kan man då liksom hitta tiden när det här fanns. Och det är spännande att fundera på den här. Man hittar den i Egypten. Då kan man bara börja fundera lite baklänges då. När kan Johannes ha skrivit ner sin text från början? Om den år 150 fanns nere i Egypten. Det måste ju i alla fall varit före år 150. Eftersom vi inte har den faktiska text som då till exempel Johannes skrev, den där bara kopior, så ställer man sig frågan, vad har hänt med texten under århundradenas lopp? Och det är det jag nämnde med textkritikerna. Och vad man gjorde var ju att någon läste Johannes och sa, det här måste ju fler få läsa. Alltså kopierar vi av det här. Och jag vet inte om någon av er har satt det ner någon gång och kopiera en annans text. Vare sig det är för hand eller i en dator. Man har suttit en timme eller två, så börjar ögonen gå i kors och man är trött och man tappar koncentrationen och det händer saker och ting. Jag har inte talat om klipp och klistra i datorn. Det är ju ett farligt. Och då kan man höra människor säga så här. Ja, det har kopierats så många gånger. Det har blivit så mycket fel. Så den här texten kan man inte lita på. Och då ligger det bakom det resonemanget en tanke att här sitter Johannes och skriver. Det är någon som kopierar hans text och då smyger det sig in ett litet fel. I tredje led är det någon som kopierar igen och kopierar felet från den föregående men för in några nya fel därför att han gör fel. Och i fjärde led så händer det igen och så vad har vi då liksom efter 100 led? Det fina i den här kråksången är att så gick det inte till. Utan Johannes sitter och skriver. Sen är det någon som kopierar. Någon som kopierar. Och så blir det som ett upp- och nedvänt träd. Va? Med grenar. Så här. I stora drag kan man säga att det finns två linjer. Kan man säga. En östlig och en västlig traditionslinje. Som i sin tur grenar upp sig. Och det fina är ju då att hittar man ett fel i en liten gren där uppe som inte finns någon annanstans, då kan man tänka sig, ja, det där är ett fel. Och här var ett fel som inte finns där. Och det är ett fel som inte finns där. På det sättet kan man liksom gå bakåt och hitta en väldigt trovärdig text. Förstår ni? Ja, bra. Ja, men det är inte en rak linje, utan det är liksom kaotiskt på ett sätt. Tack och lov att det är det, va? Och då är det ju bra om man har många manuskript från olika håll att jämföra med. Och så vill man ju gärna då att man ska komma liksom så nära händelsen som möjligt. Och det ska jag nu illustrera med hjälp av Rickard och Jörgen. Så du går bort dit någonstans. Mm. Och så går du dit bort. Ja, ni kan gå bort till bänkarna ungefär. Så lyfter ni upp den lite grann. Ni kan ha den på axeln eller något sånt där. Liksom. Ni behöver inte hålla över huvudet. Det blir så jobbigt. Detta är alltså en tidslinje. Så vi börjar med år 0. Så här tar vi år 500. Och här borta har vi år 1000. Hade man pratat om gamla testamentet, då hade vi fått börja här borta någonstans. 1500 före Kristus. Nu tänker jag så här. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de skrev att de ville berätta vad de hade varit med om. Det var liksom inga sagor eller myter. Utan detta, jag har varit med om detta. Och samma sak gjorde andra samtidigt ungefär med dem. Detta är min beskrivning utav vad jag har varit med om. Så om vi tänker att vi försöker behandla Nya testamentet på ett sätt som vi behandlar andra texter om vad som har hänt. Bara liksom på något sätt faktiskt. Då ska jag ta två stycken personer ur romersk historia. Det är Julius Caesar och en annan som heter Tacitus. Julius Caesar, han skrev om sina krig. Och han är väl i stort sett den enda källan till det. Nämna Tacitus, han skrev om vad som hände i Rom och han är liksom en källa. Och det de berättar, det är vad vi lärde ut i skolan på universitet. Nu ska vi se. Julius Caesar, han levde här någonstans. Han blev mördad år 44 före Kristus. Så han skrev ner vad han var med om här. Då kan man fråga sig, hur gammal är den äldsta kopian vi har av det som han skrev ner där? Och hur många kopior har vi att jobba med? Hans kopior tidigaste är här borta. Ungefär år 1000 är de kopierna från. 8 stycken. Sen har vi den andra snubben, Tacitus. Han är känd för att han nämner Kristus. Och han, ja, det är nedskrivet år 100 ungefär. Och den äldsta kopian vi har av honom är från 1100, 20 stycken. Så det har gått ganska många år från det att han skrev den till de första kopiorna vi har. Vad har hänt under den tiden? Vi vet inte. Då har vi Nya testamentet. Saker och ting som de beskriver händer ju här någonstans. Och det är den äldsta manuskriptet vi har. Ett väldigt litet manuskript, så vi tar en liten lapp. Vi sa 100 på honom och 150 på den. Ja. Jag sa att det äldsta hela Nya testamentet var 350 ungefär. Så. Däremellan finns det många små bitar också man har hittat. Och här kommer det enorma. De där kopierna pratar vi om mellan 10 av den ena och 20 av den andra. Tittar vi på då manuskript, sådana här småbitar eller hela, på grekiska har vi 5000. Lägger vi till dem på latin, då har vi 25000. Oh. Det är bara så att, alltså min poäng är här bara att vi jämför Nya testamentet på samma villkor som Julius Caesar, Tacitus och andra där. Så jag tänker, vi kan vara i diskussioner med människor om sådana saker, kan vi vara trygga i att vi har en text som ett trovärdig för vad som faktiskt hände. Annars måste ju människor tänka, ändå kan vi inte lita på Julius Caesar annars heller. Va? Och vad kan vi då veta om romarriket? Förstår ni? Nu ska vi se vad något mer ska säga om det. Och man hittar fortfarande sådana här manuskript. Och nu hittar man dem kanske i en öken någonstans. Men man hittar dem också i bibliotek. Därför att en gång i tiden tyckte man att de här manuskripten var inte så mycket att ha. Så de använde vi som fyllnadsmaterial i pärmar till andra böcker. Det är också lite fascinerande. Ja. Tack. Nu får ni gå och sätta er igen. Nu ska vi se hur länge jag har hållit på. Oj, ja. Jag sa att det fanns två frågor. Va? Det ena var, har vi texten på riktigt, så här, från ursprunget? Och det andra är ju, är det sant det som står? De kanske hittade på. Julius Caesar hittade på saker om. Han sa att germanerna uppe i nuvarande Tyskland, när de jagade älg, då sågade man av en trästam nästan helt och hållet. Sen när älgen lutade sig mot den så ramlade han omkull. Därför att han kunde inte böja sina knän, sa Julius Caesar. Det är uppenbart antingen att någon lurar honom eller vad man gör. Men ja, ni förstår. Jag ska bara säga några korta saker om det. För det är ett jättestort ämne med arkeologi och allt det här. Liksom. Det finns vad man kan kalla för ett intern bevis. Alltså interna bevis i texten som talar för att man skriver sanningen. Och det är att man faktiskt beskriver att kyrkans store ledare ballar ur. Petrus förnekar Jesus. Man skriver att Jesus säger på korset: min Gud, varför har du övergett mig? Det är ingen bra reklam. Sådana saker finns liksom i texterna. Det andra jag vill lyfta fram som är detta att mellan 1870 ungefär och 1930 levde en skotte som heter William Ramsay, arkeolog. Han fick sin utbildning i Tyskland sent 1800-tal. Och den tiden i Tyskland så hade man börjat så man kallar för historiekritik utav Bibeln, som man Bibeln sa inget sant och så här, så att han var liksom upplärd med den att Bibeln har ingenting att säga om faktisk historia. Och den är William Ramsay, hans stora intresse, det var liksom vad ska man säga, vad heter havet där mellan Grekland och Turkiet? Egeiska havet, ja. Det området. Speciellt då på turkiska sidan. Om jag minns rätt nu så var han som hittade det gamla Efesus. Han tillbringade ju åratal där. Va? Och letade och letade. Sen var någon som tipsade honom. Ja, men läs apostlagärningarna. Det står där att de reste därifrån till dit. Och det tog 2 dagar. Runt den udden och så. Så han gjorde det. Och hans slutsats efter det var: tänk vad mycket tid jag hade sparat om jag hade trott på vad som stod i apostlagärningen. Och det här är ingen liten udda arkeolog i ett litet hörn i den här arkeologivärlden. Han är stor alltså. Men som sagt, det här kunde man hålla på en hel dag med, liksom, saker man har hittat som bekräftar. Men allt är inte bekräftat. Och kommer antagligen aldrig att bli det. Så är det ju bara. Men jag tycker att sådana här resonemang är tillräckligt för att liksom tänka, ja, det är nog rätt bra det här. Vi kan lita på det, va? Amen. Det får ligga där så länge.
Tack, Lars-Göran.